Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis.
Och då går hon in i mitt hus mitt i natten och snor min bilnyckel och sedan snor min bil. Bilen går i sönder. Så att hon har ju kört igenom halva stan och lagt bilen i diket.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Robin. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Jag heter Robin. Jag är 30 års åldern. Jag bor tillsammans med mina två barn, sambo.
Hur kommer det sig att du vill vara med i den här podden?
Jag känner att jag har en historia med min före detta som har varit ganska hemsk och jobbig. Som jag vill dela med mig helt enkelt.
Om du berättar lite kort vad den här historien handlar om.
Det är både under relationen och men de värsta grejerna är efter relationen. Det var tidig 20-årsålder ungefär. Vi träffades på en fest med gemensamma kompisar. Vi fick intresse för varandra direkt helt enkelt och inledde en relation ganska snabbt.
Vad var ditt första intryck av henne när du mötte henne på festen? Hur var hon liksom i...
Väldigt charmig och väldigt flörtig. Charmig. Så jag fastnade för henne direkt. Hon tittade på mig och vi fick kontakt. Och vi gick ut på krogen och festade och så. Och sen så började vi träffas och blev tillsammans ganska snabbt. Och det var jättebra från början. Vi hade jätteroligt tillsammans och hittade på roliga grejer och allting var precis som alla förhållanden ska vara i princip. Men sen så går det väldigt snabbt framåt. Så vi flyttar ihop rätt så snabbt och hon blev gravid. Och det blev en liten chock för mig, för det var ingenting man hade planerat och tänkt på. Och jag sa att jag är med på det helt enkelt och kommer att finnas där oavsett vad som händer mellan oss.
Tror du att det här graviditeten var liksom en slump eller var det, kunde det varit liksom lite medvetet från hennes sida?
Det får man väl ta på oss båda två lite. Alltså hon var ju oskyddad vid just det tillfället. Eller hon gick på p-piller, men det var lite slarv hit och dit. Så att vi visste ju om att det kunde bli så, men det kunde lika gärna varit planering från henne. Det vet jag inte. Men jag tog mitt ansvar i alla fall och under graviditeten så började bli jobbigt mellan oss.
Var det då de första varningsklockorna liksom började dyka upp?
Lite grann där. Till början så struntade jag i det. För då hade man ju fortfarande, man var ganska ung. Hade mycket kompisar, ville fortfarande liksom på helgerna ut och kanske festa och träffa vänner. Och jag hade motorcykel, hade ett stort intresse för bilar och motorcyklar till exempel. Och det ville jag inte bara lägga på hyllan så, rätt upp och ner. Men sen blev det mer och mer bråk desto mer jag var borta, och jag var inte jättemycket borta. Men när jag väl var borta så blev det ofta bråk. Hon accepterade inte att jag att jag var utanför hemmet helt enkelt. Och sen när väl sonen föds så blir det ännu värre. Och då känner jag att hon lägger över nästan allt ansvar på mig. Hon är alltid trött. Jag jobbar fulltid. Hon har aldrig haft ett arbete. Jag kämpar och sliter och tjänar pengar. Tar hand om mitt barn. Och det enda hon gör det är att gnälla. Att hon är trött. Att hon aldrig får vila. Vilket egentligen är tvärtom.
Fick du liksom känslan ibland att jag måste ifrån?
Jag kände det där, absolut. Vissa gånger, det gjorde jag. Men det var ingenting jag gjorde någonting åt. Utan jag fortsatte att kämpa. Första hand för barnets skull. Men även för hennes skull. Eftersom hon hade inget arbete. Jag tjänade pengar. Jag fick försörja både henne och barnet. Och det kände jag, det var ingenting jag bara kunde ge upp. Så det fortsatte och det blev värre och värre. Hon blev mer och mer irriterad så fort man skulle göra någonting. Det var till exempel ett tillfälle när jag blev medbjuden på jobbet för att åka utomlands. Studieresa kan man säga. Och då frågade jag såklart om jag kunde följa med. Och det var helt okej från början. Men när jag kom hem sen efter, det var bara en helg. Och när jag kom hem så fick jag världens utskällning och jag var totalt värdelös, dum i huvudet. Övergav min familj. Det var sådana saker jag fick höra. Så det var ofta liksom att det var okej från början men sen så fick man det i nacken efteråt.
Kan du berätta om några av de starkaste situationerna och hur det här också sen eskalerar?
Det märkte jag ganska tidigt att när hon dricker alkohol så blir hon väldigt annorlunda. Blir väldigt aggressiv och manipulativ. Ja, det är hon annars också i och för sig, men det var ett tillfälle vi började bråka om någonting i vår lägenhet. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad anledningen var. Men jag vet att hon gick fram till mig och stod ända fram i ansiktet på mig. Och skrek på mig och rev mig i nacken. Puttade ut mig på balkongen, för balkongdörren var öppen. Och smällde igen dörren och låste ut mig på balkongen. Så jag inte kom in i lägenheten. Jag fick sitta där i 2 timmar ungefär. Jag ringde först min mamma flera gånger men hon svarade inte. Jag tror hon jobbar, eller hur det var, jag kommer inte ihåg. Sen ringde hennes mamma, hon svarade inte, men till slut så kom min bror och hämtade mig.
Hur kom han in på den här balkongen?
Det var till slut alltså, mitt ex som öppnade dörren när hon såg hur arg jag var.
Vad fick henne att göra det här? Vad är det hon kunde bli så arg på?
Jag vet inte. Det är det jag inte vet. Jag har inget svar på det. Vi kunde egentligen bråka om vissa saker och hon blev så arg utan anledning ibland så att jag förstod inte varför riktigt. Och så blev man liksom drabbad på det sättet. När man känner sig väldigt, väldigt kränkt i sitt egna hem. Det är en hemsk känsla faktiskt.
Och när du sitter där, känner du, alltså för du jämför med den här charmiga kvinnan som du träffar i början, är det här någonting du hade liksom, alltså kan man räkna med något sånt?
Alltså nej, egentligen inte. Det är en sån situation som man absolut inte kan räkna med att ens partner gör. Och det är liksom bara början på allt det här. Sen så fortsätter bråken lite då och då. Men oftast när det är alkohol inblandat. Jag försökte inte dricka så jättemycket. Jag tyckte det var kul att träffa kompisar och så, men det försvann också lite. Kompisarna försvann sakta men säkert. Och man blev lite halvt isolerad med den här kvinnan. Men det hände ibland att hon och jag gick på fest eller ut och på krogen eller så. Och det var ett antal tillfällen när vi drack, när det blev bråk. Det kunde vara svartsjukedrama, det kunde vara vad som helst vi bråkade om. Men det slutade alltid med att hon tog upp telefonen och ringde polisen. Och anklagade mig för att jag hade misshandlat henne. Och det var oftast hon som gick till attack. Först verbalt, alltså pratade mig i ansiktet. Och även gick till attack fysiskt ibland, där hon faktiskt slog på mig. Jag har aldrig slått på henne någonsin. Jag har puttat iväg henne, puttat bort henne i rent försvar. Det är i princip det jag har gjort. Hon tillkallade polisen, det var 4 eller 5 gånger under relationen. Polisen anhöll mig alla gånger på grund av hennes samtal. Där hon ringer och säger att jag håller på att döda henne. Vilket inte är sant. Där jag många gånger hade rodnader i både ansikt och den här gången. Jag hade rivmärken i nacken, rivmärken, rivsår i ansiktet. Det struntar polisen fullständigt i.
När hon ringer polisen i en sån situation, om ni är på en fest till exempel. Mm. Kan du beskriva lite mer, vad är det som händer då?
Oftast så var det att hon ringde polisen när vi kom hem. När det inte var någon andra i närheten. Det var vid ett tillfälle där vi hade bråkat på en fest. Där gör hon ingenting under tiden vi är på festen. Men då vet jag att jag går hem för att det har blivit bråk. Det var klockan inte jättemycket. Jag gick och la mig sov. Där hon kommer in stormades klockan 5 på morgonen och hoppar upp i sängen och börjar mata slag på mig när jag ligger i sängen. Och säger att hon ska ringa polisen. Och hon ringer polisen och polisen kommer och anhåller mig, inte henne. Man blir chockad och man blir ju själv förbannad. Och det är väldigt svårt i de här lägena som man, vilket jag har märkt när man oftast är manliga poliser som faktiskt nedvärderar mig på plats utan att de vet någonting. De ifrågasätter mig vad jag har gjort. Lyssnar inte på mig alls över vad hon har gjort. Jag blev till och med, jag kommer ihåg när jag blev anhållen och så finns det ju de som kallas för konstaplar som står och tar hand om värdesaker och jacka och sådana här grejer. Som står och nedvärderar mig och frågar, för då hade jag rivsår i hela nacken och frågar mig, har du fått de märkena när du stod och misshandlade din fru? Frågar den här konstapeln till mig. Och då är det bara rent ljug. Då hittar de ju bara på för att provocera. Och då känner man sig ganska kränkt. Man blir liksom inte bekräftad som man. De lyssnar bara på henne. Och detta har hänt ungefär 5 gånger. Den sista gången var under en högtid där vi faktiskt fick barnvakt. För då hade vi fått 2 barn. Då var barn nummer 2 redan fött, rätt så litet, bara några månader gammalt. Då var det både min pappa och mitt ex-mamma som stannade med barnen och vi kunde gå på fest på samma område. Men där eskalerade också väldigt mycket och det vet jag att jag blev svartsjuk för en grej. Och det kan man bli utan att det behöver bli konstigt. Och jag vet att jag ställde henne en enkel fråga varför det blev så. Hon gjorde någonting som jag blev svartsjuk för. Och så frågade jag varför hon gjorde så. Och då hade hon ju druckit och var brusad. Och gick till attack direkt och hoppade upp i knät på mig, tog stryptag på mig. Tryckte upp mig mot väggen och jag puttade bort henne. Detta var i vardagsrummet i princip. Sen gick vi ut mot köket där det stod fullt med folk. Där hon stod och började hon slå mig med öppen hand i ansiktet. Ja, det blev ju ett tumult liksom så, men ingen stoppade. I princip så, folk tittar ju bara på. Jag sa också, bara låt det vara. Så jag bara lät henne slå mig. 10 gånger i ansiktet ungefär. Och så puttar jag iväg henne. Så hon flyger ner på golvet på slut. Men det var ju rent försvar. Och då springer hon ut och ringer polisen. Och då kommer polisen. Och det är första gången polisen faktiskt skäller på henne. Och tyckte att hon gjorde fel. För att det var en kompis till mig som filmade alltihopa. Som hade satt telefonen och filmat alltihopa. Och den visar vi för polisen. Och då sa de ju till henne att du kan inte ringa hit polisen. För sådana här grejer, det här måste ni kunna sköta själv. Så sa de i princip bara till henne, gå och lägg dig. Och det är den första gången jag fick lite bekräftelse från polisen att det är inte jag som har gjort fel. Så det kändes ju bra, absolut. Det var såklart bra stunder också. Det ska jag inte säga att det inte var, för det var det. Men man blev nu lite medberoende. Som jag sa, att man blev manipulerad till att tro och känna någonting som jag nog egentligen inte kände. Men där och då gjorde jag det. Det kändes liksom bra då när det var bra. Så kom de här tillfällena som blev jobbiga och sen så löste vi det och sen gick vi tillbaka. Så det gick upp och ner i en berg- och dalbana hela tiden. Jag tror jag var lite för svag för att liksom ta det steget och lämna. För att det var så långt borta liksom. Men som sagt, det här tillfället över den här högtiden, det är en av de sista sakerna som händer. Men någon månad senare där så händer det en sak till. Och det som jag berättade tidigare, att jag kände att hon la över mycket ansvar på mig. Så har det varit under hela relationen. Och där i slutet där då, innan vi separerade, så tyckte jag att hon försvann ännu mer med sitt ansvar. Och jag kommer ihåg att det var på en helg. Jag hade haft barnen jättemycket, tagit jättemycket hand om dem, gjort jättemycket saker med dem. Och då känner jag att då skulle hon göra någonting, bara om det nu var en söndag eller vad det nu var, kommer inte ihåg vilken dag det var. Då hon bara fick för sig, nej, nu ska jag göra det här, kommer inte ihåg vad det var. Och då fick jag liksom, då tappade jag det helt, för att nu, då kände jag att nu har det gått så många månader där jag tar barnen hela tiden, du gör ingenting. Nu är det snart min tur liksom, jag fick inte sova, jag fick inte göra någonting. Och då tappade jag det, så jag tog en, det var en leksak som låg bredvid mig i soffan och bara slungade iväg av ren frustration. Utan att sikta, utan att tänka, så rökade jag kasta den på henne. Det hade gjort det kanske ont, så den kom på armen. Men då fick hon ju samma idé för sig igen, att när nu ringer polisen. Och då var det en annan person i närheten också som står oss nära. Som stoppade. Så det blev aldrig något polissamtal. Men där fick hon nog, enligt henne. Och då sa hon, jag vill att vi separerar. Och jag fick ju gå med på det helt enkelt. Så där och då, just vid det tillfället, så ville jag ju inte det. För då var man ju liksom inne i snoren, liksom, att man inte ville. Men sen gick det några dagar, några veckor. Och då började jag intala mig själv också att... Nej, det får bli så. Det måste bli så. Jag kan inte vara med den här kvinnan längre. Så jag tog tag i allting. Jag ringde till en advokat. Vi delade upp saker i hemmet. Jag bestämde mig för att behålla radhuset som vi hade tillsammans. Och vi gick bara vidare. Vi separerade. Och hon fick bo kvar i 3 månader. Innan hon var tvungen till att lämna huset.
Var ni gifta eller var ni...
Vi var gifta där. Vi gifte oss den sommaren där. En väldigt, väldigt kort period var vi gifta, 5 veckor ungefär.
Men kände du ibland så här, jag hoppas, alltså man gifter sig med någon efter liksom den tiden. Kände du att du ändå kanske hoppades på att det skulle bli bättre?
Någonstans i mig själv kände jag nu att det kommer att bli bättre. Jag hade hela tiden den tanken att det blir bättre, det blir bättre. Men det blev inte bättre. Efter vi hade gifta så blev det bara sämre. Det blev mycket, mycket sämre, och det var där jag menade den här tiden. Där jag kände att hon tappade ännu mer ansvar. Det var efter giftermålet liksom. Och då blev allting fel. Och då gick det liksom utför bara. Och sen under den perioden där när hon bodde kvar, så var det såklart jättejobbigt. För då började hon ju leva sitt egna liv. Och då fortsatte den här processen där jag fick ta mycket ansvar. Jag hade mitt heltidsjobb att gå till. Och så här. Så att jag krigade ju för mig själv och mina barn. Det var jobbet barnen. Det var det enda jag gjorde. Jag vet under den tiden när man egentligen ska liksom sörja eller vara ledsen för ett uppbrott, eller vad man säger. Jag hann inte tänka så långt där precis i början, men sen så jag försökte, jobbet och barnen hjälpte mig mycket liksom. Att jag tog mig igenom det ganska snabbt där. Eller snabbt och snabbt, 3-4 månader kanske. Man ändå bearbetar det. Alltså. Men det märkte jag ju sen efter 3-4-5 månader så ångrar hon ju sig.
Och hur går det till då? När hon liksom återkommer på det sättet?
Nej, det var bara att hon ringde mig och ville prata med mig och gå en runda. Och så då frågade hon liksom om vi skulle fortsätta igen. Eller om vi skulle liksom gå tillbaka till varandra och så. Och då sa jag ju, nej, absolut inte. Nu har jag kommit så långt. Och jag berättade för henne att hon hade sårat mig och att jag var jätteledsen. Och hon blev jätteledsen. Blev jätteledsen liksom. Så, men jag kunde inte göra någonting åt det.
Kunde du liksom ta upp de här sakerna hon har gjort mot dig och fråga henne, varför gör du så här?
Jag tror inte jag gjorde det. Jag tror inte jag orkar göra det. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det tror jag inte jag gjorde. Men ja, sen så därefter så blev det ju uppdelat liksom. Att man levde på 2 ställen, man hade barnen varannan vecka. Sen går det bara några månader och sen så träffar jag ju en annan tjej som jag lever tillsammans med än idag. Och därefter så börjar ju andra konstiga saker hända. Efter cirka 1 år ungefär efter separationen så stjäler hon min bil. Hon har kvar en nyckel till mitt hus som jag har glömt bort. Rätt så klantigt egentligen att man glömmer bort det. Men så var det i alla fall. Och då går hon in i mitt hus mitt i natten och snor min bilnyckel och sedan snor min bil och kör iväg med den när hon är berusad och kör i sönder. Ja, alltså det blir både skadegörelse på, ja, på grejer. Bilen går i sönder. Så bilen blir skrot helt enkelt.
Du skrev det i mejlet att hon körde sönder halva stan.
Ja, halva stan är kanske lite överdrivet. Men hon körde sönder en del grejer. Staket och refug och sådana grejer. Så att, hon hade kört igenom halva stan och lagt bilen i dike. Alltså hon blev inte tagen på bar gärning, utan det var någon som såg bilen i dike och ringde polis. Den här händelsen kommer jag ihåg för att jag någonstans i halvt i sömnen kommer ihåg att det är någon som öppnar dörren. Man är halvt yrvaken. Detta var typ 5 på morgonen. Men jag gjorde liksom ingenting åt det, utan jag trodde att jag drömde. Men dagen efter, eller morgonen efter, så kommer 2 poliser och knackar på dörren och frågar mig var min bil är. Och då frågar jag, vad menar ni? Ja, var är din bil? Den står här ute på gatan. Nej, vi har hittat den i diket på andra sidan staden. Jaha, okej. Okay. Då blev man ju ganska chockad. Då sprang jag ut i hallen och kollade i min jacka. Där jag vet att jag har min bilnyckel och den var borta. Och då visste jag direkt vem det var. Så jag gjorde en polisanmälan direkt. Och jag säger att jag vet att det är hon som har gjort det. Så man börjar ju liksom gräva i det. Jag vet att de tog DNA-test och sånt på krockhudd och sånt. Men de hittade ingenting. Men till slut så kom det fram en sak som blev tillräckligt bevis för att hon skulle kunna bli dömd. Och det blev hon. Men straffet blev inte jättemycket. Men hon blev dömd för det i alla fall. Jag fick ut pengar på försäkringen för bilen och så vidare. Jag vet inte om det var någon typ av hämndaktion för att jag hade träffat en ny tjej till exempel. Det är det jag kan tänka mig nu i efterhand, för hon var avundsjuk. Ingen aning. Jag kan inte tänka mig varför man ens gör en sån grej. Det är ingen aning. Så det var ju där det startade liksom efter relationen. Det var liksom startskottet på väldigt många konstiga saker. Där man ständigt blir påverkad och påmind om massa olika saker.
Men i det här tillfället nu, då har du en ny tjej. Det är den kvinnan du lever med idag. Du har 2 barn som då bor varannan vecka. Du sa att det händer väldigt mycket saker även här. Man kan ju kalla det här för eftervåldet som du också brukar benämnas. Men berätta mer vad det är för saker som händer.
Här är alltså efter bilen då, så är det väldigt mycket. Det kan vara vanlig sms-kontakt eller samtal där jag återigen aldrig blir uppskattad. Jag blir alltid nedvärderad. Hon tycker allting jag gör är fel. Jag tar hand om barnen på fel sätt. Jag gör allting på fel sätt. Där är ett tillfälle när hon ringer mitt i natten, vet jag, när jag ligger och sover. När hon har barnen dessutom och är riktigt berusad. Och frågar, hon säger bara massa dumma saker till mig. Och om min sambo, att hon är en hora och att hon är massa hemska grejer. Och då hör jag att barnen är vakna i bakgrunden. Och där blir jag också liksom, det är en av de första grejerna som får mig till att tänka att nu måste jag kanske göra någonting åt det här. Alltså gå vidare med detta och kanske stämma henne på vårdnaden och boendet och allting. Och det fick jag ju höra sen av mitt barn i efterhand, att den natten, den kvällen, så hade hon ju blivit så arg så hon hade förstört en spegel efter vi hade lagt på lurarna. Det hade ju båda mina barn bevittnat. Till exempel. Det är en grej. Sen vet ju inte jag om allt det är sant eftersom jag inte var där. Men det är vad man fick höra från mitt barn, och det är ju rätt så tufft när man får höra det från det hållet. Och det är väl en av de värsta grejerna egentligen som hänt när de har varit i närheten. Sen så går ju tiden, och det är ju lite så här jobbigt emellan oss. Sådana här samtal och sms kommer till och från hela tiden. Men sen träffar hon till slut en kille och blir tillsammans med den här killen. Och det kände jag så att det kändes ju bra, för då kanske det blir lite mindre fokus på mig och hur värdelös jag är i hennes värld. Och det tyckte, det märkte jag, det avtog ju rätt så mycket när han kom in i bilden. Men sen när de hade varit tillsammans ett tag så började ju hända andra saker, det var ju mellan de två istället. För då började det med att jag fick samtal från socialtjänsten till exempel, att det hade kommit in en polisanmälan på en misshandel. Och då trodde jag ju först att det var den här killen som hade misshandlat mitt ex, men det var ju faktiskt inte så, utan det var tvärtom. Och det hände flertal gånger. Och hon har även blivit tagen av polisen för hon har betett sig illa när hon är full, så att hon har blivit tagen för fylla så att säga. Och att hon är aggressiv. Inte bara mot killen där, utan mot andra människor också. Men det värsta är sen det som hon nu står åtalad för. Det är en grov misshandel där hon knivhugg sin nuvarande pojkvän.
Vet du mycket om den händelsen?
Det jag vet, som jag kan berätta, det är att båda var berusade. Vad de bråkade om vet jag inte. Men det hade varit så att de hade kommit i bråk och hon hade, eller pojkvän hade sprungit ut ur huset. Hon hade sprungit efter med en stor, alltså köttkniv, kökskniv. Och hon hade ju svingat kniven, eller huggt honom och träffat honom i halsen, tror jag det var. Där han själv sen ringde polisen och då kom på plats och det blev anmälan och allting. Så att hon är ju nu misstänkt för grov misshandel.
Men känner du ibland att du kan vara rädd för att hon skulle kunna göra något sånt här mot barnen?
Nej, det tror jag faktiskt inte att hon hade kunnat göra. Men att man gör så en dån, oavsett vad, så börjar jag ju känna, alltså, redan innan det här knivhugget, att det var ju fara för barnen att vara där. Så jag stämde ju henne på vårdnaden och allting. Så att vi nu fortfarande 1 år och 2 månader senare ligger i en vårdnadstvist fortfarande, där det fortfarande inte heller är klart. Så för tillfället så träffar hon knappt sina barn.
Men alltså, när du får höra liksom att hon har knivhuggit sin nya pojkvän, när du tänker tillbaks på hela den här relationen med henne, och ja, vad tänker du egentligen?
Man tänker såklart att det är sjukt. Jag vet inte, då kan jag försöka gå in i hans roll lite och tänka, hur tänker han? Han borde ju lämna henne. Jag är glad att det inte blev något tillhygge mot mig med något vapen. För hon hade lika gärna kunnat göra det mot mig. Det tänker man ju nu i efterhand. Tur att det inte är jag, men jag tycker synd om honom. Det känns som att han borde ju ta sig därifrån.
Men om du beskriver lite mer, så här, lite mer om hur du lever idag och vad den här relationen har gjort med dig som person.
Alltså idag lever jag ju tillsammans med tjejen som jag berättade om, som jag träffade då. Vi bor ihop, vi har köpt ett hus. Lever ju tillsammans med barnen mest av tiden. Vi ska gifta oss. Vi bestämt. Hon väntar barn nu. Men jag känner själv att vår relation, den är jättebra. Jag har träffat en fantastisk kvinna, det kan jag säga.
Kontrasterna mellan, du behöver inte gå in på din nuvarande kvinna om du inte vill, men det är ändå intressant att höra liksom kontrasterna från en sjuk relation och en frisk relation.
Den kontrasten är så stor, så jag tror det är det som har ställt till lite för mig i mitt psyke, liksom, att jag trodde från början inte att det var sant att någon kunde vara så bra som min nuvarande är. För att jag var ju van vid att leva tillsammans med en kvinna som bara, eller som inte uppskattar en. Och detta är ju som natt och dag. Jag har ju det bra idag, och min sambo, hon stöttar mig och förstår vad jag har gått igenom, men jag känner att jag är lite skadad i min hjärna, liksom, vad jag har varit med om. Att man är lite traumatiserad, att man ibland vet inte riktigt hur man ska gå tillväga. Självkänslan har blivit i botten, dåligt självförtroende. Och hade jag inte haft den kvinna jag har nu så vet jag inte vad jag hade varit, kan jag säga. Man blir ganska sänkt när man lever i ett sånt förhållande. Så min sambo nu har ju lyft mig väldigt mycket. Att jag tror mer på mig själv nu än vad jag gjorde tidigare.
Men tror du att det var en slump att ni träffades? Eller kände du, för att ibland är det också lätt att upprepa sina mönster?
Jag tror det är nog bara en slump att vi träffades faktiskt. Och det är jag väldigt glad för.
Har du tagit hjälp av någon? Psykolog, terapeut? Alltså hur bearbetar man en kaotisk relation på det här sättet?
Jag har försökt. Jag har varit i kontakt med många psykologer. Men det är många som inte jag tycker har passat jättebra. Men sen så fick jag kontakt med Mikael Larsson som igenom podden här. Jag har pratat jättemycket med honom och han har hjälpt mig jättemycket.
Idag så säger du ändå att du känner att du lever ett harmoniskt, bra liv. Har framtidstro och så. Men det ger väldigt mycket positivt hopp, tror jag, till de som lyssnar. Men är det någonting särskilt du skulle vilja, något budskap du vill lyfta fram?
Ja, alltså, både som man men som alla människor. Alltså, det är inte alla som är insatta i hur en narcissist till exempel eller en psykopat beter sig. Men ser man sådana här tecken så borde man ju tänka mer än en gång innan man går vidare med giftermål och skaffar barn och så vidare. Det är ju lätt att säga nu i efterhand, men hade jag vetat det så hade man inte gått så långt i sånt förhållande. Så är det ju. Och nu har vi ju två barn. Så jag kommer få leva med henne hela mitt liv.
Känns det jobbigt?
Det känns jobbigt. Det känns jobbigt ibland. Där är väl positiva stunder även nu i efterhand också. Där man känner att man kan få någon typ av bra kontakt med henne. Men det är väldigt, väldigt jobbigt att behöva ha det så. Och mina barn blev ju också påverkade av det här. Men att man får tänka sig för helt enkelt.
Var du insatt i det här med psykopater och narcissister, eller är det någonting du har lärt dig mer om i efterhand?
Det har jag lärt mig mer om i efterhand. Speciellt sen jag lyssnar på den här podden så har jag liksom mer och mer fattat att man nog har varit utsatt för ganska hemska saker. För att jag har nog inte lagt så stor vikt i det från början. Utan att som jag sa, man blir nog lite skadad och traumatiserad. Det är normalt att bli behandlad på det sättet. Och det är också sjukt att man ska börja omkring och tänka så. Men nu i efterhand så vet jag att det så ska det inte vara. Så ska man inte bli behandlad. Oavsett om man är kvinna eller man så... Nej, det är helt sjukt faktiskt.
Sen kan du berätta om dina reflektioner kring Robins historia.
Att han har med sig i sitt erfarenhetsbagage en fruktansvärt destruktiv person som han har levt med och fått barn tillsammans med också. Det här kan knäcka den starkaste människan att vara i den här typen av relation. För man vänjer sig också vid det här destruktiva. Det blir ju en slags vardag. Och till slut, om inte i det här fallet, har ju omgivningen tack och lov bevittnat hur hon kunde bete sig. Men om de inte hade gjort det så är det inte ovanligt att människor som lever med en sån här typ av personlighet, att de till slut blir osäkra på om det verkligen har hänt. Det är så bisarrt. Så att man behöver så att säga, vittnen i sin omgivning som säger att ja, det här stämmer faktiskt, det här är riktigt det du har gått igenom.
Vad säger du om kvinnan han levde med och hennes personlighetsdrag?
Ja, men det är ju en sjuk person med enorma missbruk och ingen impulskontroll och ett oerhört manipulativt sätt. Ringa till polisen så fort det är någonting när hon har gjort någonting. Och där är ju Robin ganska chanslös när polisen kommer hem och hon har märke på sig. Och så är det ju.
Just det här med chanslöshet. Vad gör man i ett läge där man faktiskt blir falskt anklagad?
Man visar genom sitt sätt att bete sig att det inte är korrekt. Det kanske man inte kan i början. Men då får man det värsta En man kan göra det i läget och ett blankt begape och skriker och aggressiv. Sen förstår jag att det kan kännas fruktansvärt provocerande att vara den situationen, men det bästa man kan göra för sig själv i det läget, inför polis och inför andra, det är att behålla lugnet. Hur orättvist man än tycker det här är. För att brusar man upp så är det ganska kört.
När du lyssnar på det här avsnittet, är det någonstans du ser de första varningsflaggorna hos den här kvinnan?
Det är många. Det är det impulsiva beteendet. Det är ju, inte för att jag är i position att sätta en diagnos, men det här är ett typiskt borderline-beteende. Det finns ingen impulskontroll, det är mycket ilska, det är missbruk, det är gränslöshet helt enkelt.
Vad bör man göra när man är i en relation och tidigt ser varningstecken? Ska man lämna efter första varningstecknet?
Om det vore så enkelt så hade det varit det bästa, men så funkar det inte i verkligheten. För att återigen, vi hoppas på att kanske personen hade en dålig dag eller har en svacka i livet och sen så är vi förlåtade av den anledningen. Men när det är sån här grova övertramp så måste man egentligen, hur svårt den är, lämna och ta hjälp. Vi kommer tillbaka till det gång på gång. Därför ser jag också den här podden, Emelie, som en form av en hjärtstartare, livräddare för människor som befinner sig i destruktiva relationer. För att när man hör andra vad de går igenom och kan spegla sig själv, så egentligen förr eller senare så tvingas man inse att det måste bort. Låt den psykologiska självbevarelsedriften i vissa lägen i livet vara starkare än hoppet om att han eller hon ska bli en bättre människa.
Och den här kvinnan har ju då knivhuggit sin nuvarande pojkvän.
Ja, men hon är ju kriminell, hon är farlig. Livsfarlig person.
Det här som sker efter att äktenskapet är slut med att hon stjäl och kör sönder hans bil.
Det är som hämtat från en galen film.
Robin beskriver det här som att hon blev svartsjuk för att han träffat en ny. Men är det svartsjuka? Vad handlar det här om? Är det kärlek? Är det kontroll?
Det är definitivt inte kärlek. Men det är svartsjuka. Det är missbruket som är hos den här kvinnan som kommer till uttryck. Helt enkelt en antisocial personlighet. Jag ser livet så här, som att det är som ett universitet. Vi har en massa tentor. Vi inte har lärt oss uppgifterna. Inte har studerat tillräckligt. Så får vi om tentor. Om man inte bryter sådana här. Han skulle lika bra kunna gå in i en ny relation med en annan kvinna med liknande beteende. Men han har tack och lov lärt sig någonting av detta.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 9 i säsong 2 där Daniel berättar sin historia om en sjuk relation.
Podplay.